Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 120 med Svenska FPL-podden. Vi är mitt i en triple game week 35 och spelar in alltså tisdagen den 11 maj. Och vi ska blicka framåt mot en blank game week 36. Agendan för dagens avsnitt är att vi kommer ha en veckans diskussion om hur man tänker kring de fyra lag som har blank här i 36. Vilka spelare sitter man lugnt kvar med och vilka kanske man ska kika mot att röra sig vidare ifrån. Vi kommer även prata lite veckans punkter, tankegångar som jag och Fredrik har, och uppdatera våra rekommendationer. Det kommer en kaptensdiskussion inför 36 och vi avslutar med några utav era lyssnafrågor. Och stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Fredrik, det är vi två starka som kör idag. Stefan hade inte möjlighet att vara med.
Nej, men vi ska råda oss igenom den här besvikelsen till Triple Game Week, eller vad säger du?
Ja, jag tror att det kan bli en än större besvikelse. Vi får väl se om den här uppskjutna matchen mellan Liverpool och United kommer bli av här. Vi kan väl säga det för att ge det ännu mer tidsstämpel på den här podden, att Uniteds andra match mot Leicester precis verkligen har blåst av, och en enligt mig förväntad rotation i United där vi fick se en hel del juniorspelare och en torsk som, det är hårt att säga, men inte svider jättemycket i mitt United-hjärta här, där jag ser att Liverpool får det tuffare och tuffare till att kvalificera för Champions League nästa år.
Ja, och sen såg jag på sociala medier en hel del Liverpool-supportrar som var förbannade på elvan, och då känner faktiskt jag bara att det är inte Uniteds laguttagning som gör att Liverpool missar Champions League nu.
Nej.
Utan det är ju, faller man helt på eget grepp, så att det är väl, det är ju vad det är. Sen var det ju att det var just Greenwood som skulle vara kvar, men det kanske inte var så förvånande ändå.
Nej, jag valde ju att ta in honom och gå helt utan Bruno, med den känslan att Greenwood är ung, pigg, fräsch, borde kunna starta alla tre matcher eller åtminstone få ganska hyfsat med speltid i alla tre. Så att det är rätt nöjd med. Vi får väl se här vad som händer med den sista matchen för United här. Där kommer ju Bruno definitivt att starta om matchen blir av. Men jag tror att det finns ganska goda chanser för Greenwood också, som är så formstark som han är nu. Gör ju mål även här mot Leicester. Och, ja, han har sett riktigt fin ut. Men vi hoppar in i veckans diskussion där Manchester United är ett utav de lag som då har blank i Game Week 36. Om det inte är så att vi ser en flyttad match där Liverpool United på något sätt ska skjutas in. Det tror jag inte. Skulle det vara så att det blir någon uppskjutning, så blir det väl säkert att de får kolla på någon form av bestraffning där Liverpool tilldöms seger eller någonting sånt. Men United blankar. Leicester blankar, Arsenal blankar och Chelsea blankar i 36. Så Om man börjar med det enklaste skulle jag säga, det är väl ändå Leicester. Har blank nu i 36 och avslutar sen borta mot Chelsea och sen hemma mot Tottenham. Och visst, det finns mycket för Leicester att spela om, men jag tycker Leicester har sett rätt svaga ut nu på senare tid. De vinner mot United idag, men det är också ett starkt roterat United. Jag har svårt att sitta kvar med mina Leicester-gubbar. Kollar man på ägarandelen så Iheanacho har en ägarandel på 26%, Vardy på 21,5% och sen så Kastan sitter i en del byggen också. Jag tycker det är ett perfekt läge. Vi pratade om förra veckan om alla anfallsalternativ som sitter där och som man verkligen vill hoppa på. Och sitter man med Nacho och Vardy tycker jag det är läge att säga hej då, och trots liksom fin form som vi har sett på Nacho i alla fall.
Ja, och där blir väl snarare frågan, alltså sitter man med en utav bygget, så håller jag med om att valet är ganska enkelt liksom att plocka ut med, jag menar i mitt fall Nacho, och ersätta med whoever av alla de här alternativen. Det är ju för de som sitter med kanske både Vardy och Nacho och bara har ett byte och kanske inte jättesugna på att ta minus. Vem går man på att plocka ut? Det behöver inte vara helt självklart.
Jag tycker att minuspoängen är värda att dra. För jag antar att man inte bara sitter med de som blankspelare. Förmodligen har man väl kanske två United-spelare åtminstone. I bygget kanske till och med tre. Det kan vara så att man har smygit in någon Arsenal- eller Chelsea-spelare. Eller om man har någon bänkspelare som kanske inte är ordinarie heller. Så att få ihop trupp så tycker jag det är bättre och kanske faktiskt ta minus i en sån här omgång. Mm. Inte allt för mycket. Man ska inte skicka allihopa. Men just Leicester-spelarna hade jag nog vinkat av. Är det så att man har tre Leicester-spelare, säg att man har Nacho, Vardy och en Kastan till exempel. Ja, då kanske man nöjer sig och plocka två om man ändå får ihop lag och sådär. Men annars hade jag nog vinkat av dem. Jag sitter själv med dubbla Leicester-spelare och har bara ett fritt byte, men kommer ta minus fyra. Jag har redan sett ut bytena i förväg här. Kollar man på övriga så United till exempel, de har ju fint spelschema efter den här blanken. Fulham hemma och Wolves borta. Jag tycker liksom, sitter man med en Greenwood, en Bruno, Rashford, Luke Shaw, vad man nu har liksom fyllt på med här, en Henderson i mål kanske man har bytt in, så länge man har en spelande målvakt i 36an, så tycker jag att ingen av de här spelarna egentligen se någon anledning till att byta ut, utan jag hade bara bänkat dem i 36an. Arsenal och Chelsea, ja men lite samma där. Arsenal har Crystal Palace borta, Brighton hemma, så det är bra spelschema. Inte super mycket att spela för, men ja, de har ju heller inget att vila för eftersom de inte tog sig till Europa League-finalen. Chelsea har Champions League-finalen. Men precis som City så förväntar jag mig att se liksom mindre rotation här för att egentligen hålla upp tempot på spelarna inför Champions League-finalen. Den är ju först den 29 maj och ja, jag vet inte. Chelsea har ju verkligen något att spela för att de kan nog inte räkna med att vinna den där Champions League-finalen, även om jag ger dem ganska goda chanser till det, så vill de nog absolut säkra den här topp 4-placeringen så fort som möjligt. Hur resonerar du kring spelare i de här lagen?
Nej, men jag tänker att har man till exempel klivit in och dragit en riktig liksom, riktig chansning på en Aubameyang som vi såg var bänkad och så här, då kan det ju vara värt liksom att skeppa honom för att kanske ta tillbaka en Sala eller trycka in en Mané som kommer att spela. Men i övrigt håller jag med om ditt resonemang att Leicester tillgångarna bör ju vara de man prioriterar att skeppa, och det är väldigt få aktiva managers som sitter på många Chelsea-Arsenal-tillgångar om man har någon liksom, Chelsea back kvar, men i övrigt så är det väl att man har lastat ganska tungt United och Leicester. Mm. Och då känns det ganska givet att det är Leicester-spelarna som får ge vika.
Mm. Det är ju liksom vart man ska kika nu. Jag tycker ju att både Leeds och West Ham har ju jättefina spelscheman, och till exempel har man Kastanj och inte har kvar Dallas i sitt bygge, så är det ett byte som jag tycker man absolut kan kika mot på anfallssidan. Om vi pratar Vardy eller Nacho, men vi pratade jättemånga alternativ förra veckan. I Leeds finns ju Bamford, men jag hade nog ännu hellre kikat mot en Antonio i West Ham då, till exempel. Så ja, det finns ju ganska gott om alternativ, skulle jag säga.
Ja, men verkligen, och man kommer inte kunna ha alla, men det gäller ju åtminstone att kunna liksom rygga några hästar, för att står man helt utan, då kan man bli rejält ifrånsprungen.
Men vi kanske ska stänga veckans diskussion där, men ett liksom kort summering är väl att Leicester-gubbarna kan vara läge att vinka hej då till, men övriga kan man mycket väl sätta på bänk här med ganska lugn ro. Om vi går vidare till veckans punkter, Fredrik, så har du några grejer som du skulle vilja bolla upp?
Ja, men absolut. Och jag väljer nog börja med nedflyttningsstriden, eller ja, det blev ju ingen strid, det var liksom över innan det började på något vis. Det hann liksom aldrig riktigt bli varken intressant eller nervöst med tanke på Fulhams torsk där mot Burnley, och nu vet vi vilka tre som åker ur. Lagen vet det, framförallt så vet spelarna det. Och jag skulle vilja liksom vidga vyn lite där och säga att det handlar faktiskt inte bara heller om lagen och spelarna i de lagen som har liksom nu fått bekräftat att ja, men vi åker ur, utan det handlar minst lika mycket om de som precis har säkrat kontraktet, och kanske ännu mer om dem. För jag tänker, i lagen som åker ur, där finns det ju enskilda spelare som ju faktiskt är det som är intressant för fantasy, som vill visa upp sig och liksom, ja, men, få vara kvar i Premier League fast i en annan klubb, medan risken för de här liksom klubbarna som precis klarade livhanken blir lite att man pustar ut och ja, vi klarar det, liksom, nu kan vi torska resten, det är lugnt ändå. Det är klart att de inte tänker så öppet, men jag tror ju till exempel att några av de större spelarna inte är jättesugna på att gå och skada sig inför ett större mästerskap. Det kryllar inte av sådana i de här klubbarna, men det finns ett par stycken, speciellt i de lite mindre nationerna. Så att det är ju någonting att ändå hålla lite span på. Men kikar vi på de som är de lagen som har åkt ur där, West Brom, de har kvar att möta både West Ham och Leeds till exempel. Svårt att säga att West Brom ska vara superinspirerat. Allardyce lär ju inte ha, han har den här managern som aldrig åkt ut, och nu har han åkt ut, så då vet jag inte vad han har kvar. Det är lite som Mourinho, när Mourinho inte vinner längre, då har liksom inte Mourinho någonting längre, för hans grej var ju att vinna, och Allardyce grej var ju liksom att det var att inte åka ur. Nu har han åkt ur, så då, ja, då är det inte så mycket kvar, känns det som.
Kollar man på den högst ägda spelaren i ett West Bromwich, så hittar vi ju en Pereira där på mittfältet som är väl alldeles för bra för att spela Championship-fotboll nästa säsong, kan jag tycka. Han ägs av dryga 5%. Och, frågan är hur man resonerar med en sån spelare. Han lär ju säkert vilja visa upp sig ytterligare. Samtidigt tror jag inte han egentligen behöver göra det för att hitta en ny klubb. Men om man sitter med honom, hur hade du resonerat kring att ta kvar honom? Det är en ganska billig spelare.
Ja, men precis. Hade jag suttit med honom i bygget så hade jag nog haft lite is i magen och sett lite hur ser första reaktionen från West Brom ut. För det är klart, han kan inte göra det helt på egen hand. Liksom. Ja. Men jag tycker nog ändå att det är intressant att se reaktioner från Pereira. Det ska bli intressant att se en Wilfried Zaha, lite Southampton-spelarna, hur de reagerar. Vi såg ett Burnley, en Chris Wood. Kommer han att liksom fortsätta ösa på nu, eller kommer det inte komma några bollar från det där liksom, brunkar mittfältet? Utan han liksom, för det är han ju ganska beroende av, så att ja, men det finns många angles på det här, och vi har ju inte så många omgångar kvar att spela på, men just när man väljer liksom att ta ett beslut kring enskilda spelare, så tycker jag att det är värt liksom att sätta sig in i situationen. Hur, vilket liksom state of mind har laget och vilket state of mind har enskilda spelare. För det tror jag kan bli ganska utslagsgivande.
Mm. Nej, men jag håller helt med där. Och som sagt, det finns vissa som ändå har lite att spela för. Men jag tror att det finns läge då. Om det är ett lag som har mycket att spela för, som möter något av de här utcheckade lagen. Det kan vara något att pinpointa här framåt, skulle jag säga. Kollar man.
Ja, men precis. Vi såg ju ett Everton som ska möta Sheffield United till exempel.
Mm.
Och vi har ju sett att Sheffield United har presterat på slutet här. Det har ju inte varit liksom klang och jubel direkt.
Samma West Ham, de går ju för Europaspel. De ska möta Brighton, West Bromwich och Southampton. Och som sagt, West Bromwich, de är ute. Brighton och Southampton har ju ingenting att spela för. De är ju helt klara, men det är ju de som ligger precis ovanför strecket. Och om de kommer 16:e plats eller 17:e eller 15:e, om man brukar prata motivation slår klass, så borde det tala ganska mycket för West Ham tillgångarna. Dessutom så kan man väl även kunna argumentera för att klassen även då är något högre i West Ham, bara liksom i grundtillståndet.
Ja, men verkligen så.
Så att, ja, det är ett sätt att verkligen lyfta fram West Ham. Jag tycker även det ska nämnas, kan vi kasta in redan här faktiskt, att West Hams match mot Brighton nu i 36, men där lyckades ju Brighton i 35 dra på sig dubbla röda kort. Mopey, ja, men det kanske inte gör stor skillnad, men en Lewis Dunk som också är avstängd i West Ham-matchen, det försvagar ju Brightons defensiva kapacitet i en sån match exempelvis.
Ja, både defensiva och offensiva, jag såg att han gjorde ju målet innan, så att det är ju den absolut tyngsta tappet de kan få.
Ja. Yes. Hur var det? Hade du någon annan tanke du vill dryfta?
Ja, men en spaning som jag inte kan undgå att göra, det är ju detta Leeds. Alltså, men nu har man liksom inget att förlora. Man är nykomlingar, man gör en riktigt bra säsong. Nog för att övre halvan kanske är ett ganska svagt liksom incitament till att börja kriga. Och de har ju liksom ingen kniv mot strupen, men fick jag välja mellan en kniv mot strupen och en Bielsa-blick liksom, som stirrar ner en, då vet jag fan vad jag skulle välja faktiskt. Det räcker nog som motivation att liksom, han står och spänner ögonen i en. Jag tror inte att Leeds-spelarna kommer att liksom, lägga sig på latsidan. Och här finns det ju också en hel del talanger. Du har liksom en Jack Harrison som säkert är lite småsugen på att kunna ta sig tillbaka till City. Du har en Rafinha som garanterat blickar mot större klubbar än Leeds. Och då har en Patrick Bamford som, jag tänkte säga en evigt unge, men jag vet inte vad han är, 27-28 nu, men visst skulle han kunna kliva upp i ett lite större lag som ändå spelar i Europa, tänker jag. Så att Leeds är en spaning, och här, jag sitter ju själv nu bara med Dallas i bygget, men här är jag riktigt sugen på att köpa in mig. Ser du?
Ja, du nämnde ju Rafinha kort. Jag har ju suttit kvar med han i bygget med tanke på de här kommande matcherna. Han har varit skadad länge och det har dragit ut på tiden lite väl mycket. Men nu, perfekt timing. Vi fick se honom tillbaka här lagom till att spelschemat vänder för Leeds. Nu, han satt ju, det kändes som han satt i nästan varje bygge där ett tag. Men nu ägs han av bara 5%. Och vi såg ju nu när han kom tillbaka, det är poäng direkt från hans fötter. Ta fasta situationer och är ju egentligen navet mycket kring Leeds offensiv. Ska det hända så händer det via honom. Och vi har sett en viss nedgång kanske från en Bamford. Och jag tror att det kan ha berott på Rafinhas liksom frånvaro. Nu är han tillbaka. Får jag välja någon i Leeds som liksom offensivt, om man då inte kollar på Dallas i försvaret, så är det nog Rafinha. Jag tycker han trumfar en Bamford, och dessutom där på anfallet som man kanske inte kan få plats med alla man vill ha, så Rafinha tycker jag är jätteintressant. Vi pratade om West Ham spelschema där de möter lag som inte har någonting att spela för. Det är ju samma för Leeds. De möter Burnley och Southampton borta, och sen avslutar de med West Bromwich hemma på Ellen Road i Game Week 38. Så ja, men jag är helt inne på ditt spår att ja, men Leeds behöver man pinpointa. Jag var redan inne på det att sitter man med en kastanj men har skickat Dallas, ja, men det är ett, liksom, ett byte som jag tror att ganska många kommer göra. Det är ett byte som jag kommer göra i mitt privata, och jag tror inte jag kommer vara helt ensam med det. Och det här är inte för att sticka ut eller göra något differential val, men samtidigt så jag är inte så sugen att sitta utan någon i Leeds försvar, och speciellt då en Dallas som spelar mittfältare. Och vad har han gjort? Har han gjort 8 kassar eller något sånt?
Ja, det är galet alltså.
Så men jag kollar nog på att i alla fall sitta med Rafinha och Dallas i mitt lag, och det är jag nog inte helt ensam om.
Nej, precis.
Sen så är det ju det här, vi pratade om det, ja, men Leeds är också ett sånt lag, de har inte heller något att spela för, så att, men du är inne på det lite grann, jag tror att de är nykomlingar, för de kan det faktiskt skilja på att komma för ett lag som Arsenal en sån här säsong, men det slår ganska stort för Leeds som är tillbaka, och det kan de ju definitivt göra. De är bara 2 poäng bakom, tror jag. Och dessutom så här, ja, över halvan, det kan betyda något för Leeds, så jag tror definitivt att det spelar roll för en Bielsa som inte kommer låta sina spelare vila eller så här. Och jag tror inte heller att vi kommer se något roterat Leeds där spelar lite junisen ut. Jag tror att de här tar det i mål nu, så att jag gillar Leeds.
Sista punkten då, det är liksom en liknande spaning men av en annan anledning. Det är också ett lag som börjar på L, och det är Liverpool. Och det är kanske inte främst för att de inte har någonting att spela för. Eller har de det? Ja, det är ju, återstår väl att se. Nu vann ju Leicester bortemot United. Precis som du sa innan vi spelar in här. Det var ju väl inte jätteförvånande. Men jag tänker ändå att så länge chansen finns för Liverpool så kommer man ju ösa på rejält framåt. Om vi någonstans utgår från att den här hängmatchen mot United blir av och man lyckas vinna den, ja, men då finns det ju ändå en liten chans. Och den tror jag att Klopp kommer att blåsa upp till en liksom jätteballong. Den ballongen kommer med all sannolikhet att smälla, men han kommer fortfarande att blåsa upp den. Så jag tror att det finns en hel del poäng i Liverpool-tillgångarna att hämta. Och som sagt, vi var inne på spelschema som var fint för de andra lagen. Och jag menar, West Brom borta, Burnley borta, Palace hemma, där kan det bli åka av. Och vi har ju varit inne väldigt mycket på liksom Trent Robertson, tycker det är en kanondubbel att ha med Salah, och det är väl någonstans kanske första valet de tre. Men jag vill bolla upp en dubbling på Salah Mané här som en riktig differential. Om man vill sticka ut i kompisligor, kan han knappa lite overall rank, skulle det kunna vara liksom ett läge att växla om för den som, låt säga att man kanske sitter på, ja, helt kanske inte sitter utan Leicester-tillgångar, men man kanske har en Leicester-spelare, 2 fria byten. Ja, då skulle du kunna välja att gå och kanske till och med växla en Bruno mot en Mané.
Ja, absolut. Det är om man har en fri Liverpool-plats då. Jag ser inte att man offrar ett byte för att plocka en utav Trent eller Robertson om man har gått liksom den linan.
Ja, men så är det.
Men jag förstår absolut det, och just som att sticka ut. Det finns ju även liksom ett case för liksom den stora risktagaren som kanske sitter med upptripplingen. Att, ja, men, går du liksom head to head mot en snubbe i din kompisliga, att, ja, men, plocka Salah och ta in Mané, och sen så får det bära eller brista. Det är ingenting jag skulle rekommendera. Jag tycker att, alltså, Salas statistik på senaste tid har sett riktigt bra ut, den underliggande. Och jag tror att det kommer liksom kunna börja tugga igång ganska ordentligt för honom. Samtidigt så här, om man går i en kompisliga, och ja, då kanske det är sättet man får göra på. Jag ska säga det också, att jag känner mig ganska säker på att det som krävs för att ni ska ta en topp 4-placering, det är att ni ska gå helt rent. Och då räknar jag även in den här United-matchen som är kvar i den här gameweeken. Men med det sagt så tror jag att om ni går rent, då tror jag att ni tar en fjärde placering. Och men jag säger det för att ni har en match mindre spelad än Chelsea, två match mindre än Leicester. Och sen har vi även West Ham däremellan förvisso, men ja, som sagt, jag räknar med att ni vinner matchen mot United, för det är det vi måste utgå ifrån här för att ni ska ha en chans enligt mig. Och då kliver ni förbi West Ham och då har ni liksom egna händer att liksom hålla er före West Ham hela vägen. Så att det kommer vara Chelsea eller Leicester som ni kommer behöva kriga mot, och jag tycker att Leicester har sett rätt svaga ut. Det kommer ju liksom, som sagt, vinner ni ja, med allt som är kvar, ni har fyra matcher kvar, så då är det 12 poäng ni får, då hamnar ni på 69 poäng. Och Leicester är på 66 nu. Så att de får max vinna en, och sen så är det i så fall en målskillnadsaffär, och där är ni ganska lika med Leicester, ja. Men å andra sidan, går ni rent nu och Leicester förlorar en match, men ni kommer att ha bättre målskillnad än dem. Så det är nog den chans jag ser. Jag tror inte att ni kommer hamna trea eller gå förbi Chelsea. Däremot Leicester tror jag att det finns hyfsat goda chanser till. Och att ni ska gå rent, det är ju inte liksom någon jätteinsats ni behöver stå för. Det är den här matchen mot United. Och sen så är ju som sagt spelschemat rätt tacksamt. Det finns inga gratis poäng i Premier League, det gör det inte. Men hade man valt ut tre matcher som man skulle avsluta med, så jag ser inte, jag hade valt så mycket andra lagen än de ni har.
Nej, men så är det ju, men det är ju till att börja med liksom United-matchen som är en final, för som du säger, torskar man ändå är det ju kört, så att det blir nog, jag tror att det blir full fart i den matchen.
Ja, jättespännande.
Och du kikat på lite punkter?
Ja, men jag har ju det. Jag tänkte börja med Manchester City, som nu är klara ligavinnare i kavaj här efter Uniteds torsk tidigare idag. Och jag nämnde det förut, alltså att när vi var inne på veckans diskussion och pratade Chelsea som har blank nu. Jag tror att vi kommer se mindre rotation för att Pep kommer vilja hålla igång sina gubbar. Sen tror jag kanske att hans nyckelspelare, de kanske inte spelar 90, utan de går av efter en 60-65 någonting sådär. Men jag tror inte heller att en Kevin De Bruyne nu ska sitta bänk de här avslutande tre matcherna som City har, som nu i 36an är mot Newcastle, följt ut av Brighton, och sen sista hemmamatchen då mot Everton, då det liksom talas om publik. Och då inför publik hemma, sista matchen. Alltså City är ett sånt lag där man verkligen kan sticka ut. För det är många som har lämnat dem helt. Och jag jagar ju en del, men är ändå svinrädd för att kliva in på City. För att man ska träffa helt rätt här. Och det är inte jätteenkelt. Men om man lyckas göra det, så finns det ju liksom goda chanser. Jag tror att det kan bli mycket poäng på rätt City-gubbar. Frågan är bara vilka de är. Hur resonerar du kring City? Och vi pratade om man satt med Jamie Vardy, att liksom potential att växla över till en Aguero här som gör sin avskedsturné.
Ja, innan jag går in på City så vill jag ju testa det. Det finns bara en spelare just nu i City som har en ägarandel på över 20%. Plockar du om det eller?
Men det, jag antar att man sitter kvar med en Diaz kanske.
Ja, det är snyggt. Det är 21,3 på Diaz. Riktigt snyggt. Så det är ju låga liksom. De Bruyne är nere på 13. En Gundogan liksom, som är billig, som är lite liksom... Ja, det är ju, jag ska inte kalla honom för pant, men där går det liksom, du kan ju kliva in på någon som tillhör första elvan som är som, där du inte behöver lasta så stort. Du behöver liksom inte välja mellan Salah och Kündo liksom. För De Bruyne är ju ändå jäkligt pricey att chansa så stort på. Så att där skulle ju till exempel en Foden eller en Gündogan kunna vara någonting om man nu väljer liksom att chansa på City. Mm. Jag var liksom lite besviken på ett sätt på Citys inställning. Jag var faktiskt mycket, mycket mer besviken på City än vad jag är på United. Om jag talar egentligen liksom lite som Liverpool-supporter. Att United roterar med det matchschemat och att man är klar fullt förståeligt. Det hade vi också, alltså det hade Liverpool också gjort, så det är inget konstigt. Men nej, den där jävla matchen mot Chelsea, vad var det för jävla skämt? Alltså, ursäkta, men Sterling skulle bli utvisad efter en kvart. Efter en vansinnestackling med dobbarna. Agueros, det här patetiska försöket till en Panenka-straff. Liksom, du försöker håna målvakten och målvakten hånar dig tillbaka genom att liksom slänga sig. Fundera en stad, ställa sig upp och fånga den. Liksom. Jag är inte sugen. Men å andra sidan så är jag inte liksom i ett läge att jag känner att jag vill gå in och chansa här. Men hade jag varit liksom i ett jagande läge och inte varit Liverpool-supporter, ja, då kanske jag hade liksom sett lite nyktrare på det här jävla skräpgänget. De står inte så högt i mina ögon. Jag tror fan jag kommer hålla på Chelsea med en nyfunna fantasy-crushers i CL-finalen. För nej, City står inte högt i kurs hos mig nu.
Nej. Ja, vi kommer väl komma till det liksom i senare avsnitt så här, men kollar man sista matchen när City ska spela hemma på Etihad inför fans som vi förväntar oss mot ett Everton, ja, det lockar ju att plocka in en Agüero och sätta binden där, plocka ut Harry Kane som ska möta Leicester borta. Det kan ju slå helt fel, för vi vet en Kane som kommer jaga skytteliga segern där, men ja, den lockar på något sätt ändå. Jag tror ju att, jag förstår, du har ju mycket känslor involverat i att att City tappar poäng eftersom att det hjälper Chelsea i Champions League-jakten, men alltså, Panenkan, det är ju vad det är, så här att sitter den, ja men då är det så. Står målvakten kvar eller i det här fallet då verkligen chansar åt ett håll och går hårt på det, ja men då är det mål liksom. Och jag tycker inte man kan göra så mycket större grej utav det. Och jag tror inte att det här kommer påverka Agueros chanser för att få slå en till straff. Som sagt, ligan är avgjord. Det är inte så viktigt, utan nu är det avskedsturnén. Det är klart han ska få göra Panenka om han vill det. Vill han slå upp straffarna, ribba in eller sikta på krysset, ja men kör bara. Jag tror att Pep kommer låta han hållas. Tror du att han kanske har tappat sin straffposition här nu i avslutningen?
Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror helt rätt, och jag kommer förmodligen sitta där inför Game Week 38 och liksom fingra på mig, Agüero och jag med liksom, och ta tillbaka allt jag sagt och liksom. För jag håller med i sista omgången. Det kommer ju vara, ibland har man ju sett såna här liksom härliga klipp på YouTube typ, när de liksom passar en kille och han ska få göra mål i basket och sådär. Det känns som att det kan bli lite deras stuk. Kommer Agüero och en spelare till fria med målvakten, så kommer de ju passa honom. Det kommer ju vara en order från Pep liksom. Passa till Agüero, och han kommer ju få ta, som du säger, straffar, och skulle fan inte förvåna när man får ta frisparkar i bra läge också. Så att Agüero inför sista omgången känns ju det känns högintressant även för mig, men just nu så avvaktar jag lite.
Ja, men lägg till då att det är på Etihad med fans för första gången den här säsongen, vad vi förväntar oss. Så, ja. Det om City. Om vi går vidare till ett Tottenham Hotspurs, så ja, men det blir en torsk här mot Leeds, och ja, det kanske känns surt för de som har satsa att vi fick en return från Son, men ja, Kane fortsätter att inte imponera, och en Bale som jag snackade upp lite som en bra pant, men han levererar inte heller. Men mana till lugn, sälj liksom inte era Spurs-gubbar nu efter en förlust mot ett riktigt formstarkt Leeds som vi har varit inne på. Leeds är bra. Det kommer komma offensiv utdelning här i slutet. Jag pratar om en Harry Kane som jagar skytteliga segern. Men det är liksom Wolves och Villa hemma nu i 36-37. Och så Leicester borta i 38. Ja, hur man gör inför 38, det är väl en annan diskussion. Men som sagt, jag tror att kampen om skytteligasegern kommer leva hela vägen in. Och då är det svårt att byta ut honom i en sån match. Även om det lockar med en Agüero. Man kanske får hitta en annan väg bara. Men det är inte läge att sälja varken Kane, Bale, Son, Reguilón. Vem du nu har som Spurs tillgång, tycker inte jag. Jag ser ingen Spurs-spelare som jag hade skeppat. Jag hade nog gått för det. Spurs har ju ännu mindre att spela om än vad Liverpool har, som man ser liksom deras chanser att nå. Men jag tror liksom Mason, han kör ut grabbarna, ut, spela, ha kul nu kör vi. Så att jag tycker till och med att man kan kolla på trippla upp i Spurs om man inte liksom redan sitter där med många. Jag skulle vilja flagga upp för Orie som en liksom intressant chansning på en lågt ägd spelare också, så att tillsammans med Bale som jag också tror kan vara en sån, pratar man sån här differential gubbar nu mot slutet, det man vill ha, det är de här spelarna som har ett rejält högt tak, som kan gå liksom på en liksom 18-20 poäng en game week om allting bara stämmer. Och Bale är verkligen en sån spelare. Kan man då pricka en bindel där? Det är liksom såna saker som kan göra det. Hade jag suttit liksom utan sån, utan Bale, men kolla på att ta in en mittfältare där i den prisklassen från Spurs, då hade jag gått på Bale. Och det är en större chansning än sån, det är det. För jag tycker att sån ser ganska bra ut. Men det handlar liksom om att jaga lite här. Och jag tycker det är roligare att sitta med en bindel på en Gareth Bale än en Son som ägs av nästan varannat lag.
Mm-hmm. Nej, jag tillhör ju de som sitter ren på Spurs-tillgången. Ja. Jag skeppade ju Kane. Mm. Fast det är så att man skulle göra det. Liksom. Sorry för det. Men drog -4, plockade in Calvert-Lewin istället. Och det slog ju väl ut den här omgången som vi är mitt i just nu i talande stund. Vi får väl se. Jag är ju livrädd för de här två kommande omgångarna att sitta helt ren.
Du har inga planer på att få in någon?
Alltså jag inser att när jag ser vad jag ska byta ut i form av en Iheanacho och jag lockas av att ta in Bamford och framförallt Antonio. Jag kan känna lite så här, det den väg man valde inför Game Week 35, den får man någonstans lite stå fast vid. Valde man att behålla Son, Kane, fine. Då var det så, då liksom, satsar man ju på att de kommer att leverera riktigt bra här nu i slutet. Mm. Jag som valde och skeppa det jag hade i Spurs-vägen för föregående Game Week sen här, jag tror att jag kommer att liksom helt enkelt inte se en Spurs-match. Chansa på att de inte har allt för mycket, att de gör rätt mål var, det är väl en sak, men så att de inte blir den här hattrick av Harry Kane liksom. För det slår ju riktigt jäkligt mot den, och så kommer helt enkelt att chansa på att investera på annat håll.
Nej, för att det kommer ju sitta bindlar i Spurs här under 36-37. Jag vet inte, nu har jag ju pratat om att United har fina avslutande matcher i 37-38, men du har inga tankar på att göra en Bruno till en, nu vet jag att du har bränt det på Bale sen tidigare, jag hade ju gått på Bale där, men en sån annars och plocka in istället för Bruno som nu inte har match i 36an till exempel.
Alltså, det är ju ett alternativ, såklart. Att liksom vila på Janac och sen liksom skeppa Bruno för att kunna plocka in i princip vilken mittfältare som helst. Så det är väl lite kanske plan B. Men jag vet inte. Jag tror att jag kommer liksom att så här envist hålla fast vid No Spurs Assets linjen. Och inte som egentligen mycket för. Alltså jag hade gärna, hade jag haft två fria byten hade det varit en no-brainer. Men i och med att jag bara har ett fritt byte och jag vill väldigt gärna få in den där stora monstret till Antonio med tanke på med tanke på att Westerborn spelar för, med tanke på Danks röda kort. Jag tror att det kan bli slakt. Så inte de kommer vara så passiva som de var mot Everton igen. Så att Nej, det får nog bli helt spursfritt som det känns just nu, ska jag tillägga.
Ja, avslutningsvis kan vi väl säga det. Du var inne på att du tog in Calvert-Lewin istället för Kane. Och det är ju ett bra alternativ. Det är min sista punkt. Det är Everton och då i synnerhet Calvert-Lewin som har grymma matcher och faktiskt är kvar i Europa-racet. Det är kanske inte Champions League-platser vi pratar om nu, men för ett lag som Everton så klingar Europa League högre än stadsrivalen i rött. Så Everton, det är Sheffield United och Wolves hemma nu 36-37. Och vi kommer komma till en kapitensdiskussion här för 36an. Men Calvert-Lewin, absolut. Sen avslutar de City borta i 38an. Men jag kollar framförallt 36-37.
Ja, men jag vill nämna 38 också, för jag tror att City sista matchen, det, prio kommer inte vara att backa hem och hålla nollan, utan där ska det göras mål. Aguero ska få fyra. Om de släpper in ett par bollar, det tror jag de skiter i faktiskt. Clean sheet är inte värt någonting. Det är möjligtvis Ederson som kommer vilja hålla nollan, men resten har nog som order liksom och full fart framåt. Och, så det, jag skulle visa den matchen på måltipset.
Nej, men absolut. Och sen så kanske... Vi får väl se, men det är samma där. Det är sista matchen innan Champions League-finalen också. City, jag vet inte om de vill ställa upp med bästa laget inför fansen och så här, de som har gjort och tagit hem det. Men jag skulle tro att liksom, för en gångs skull så kanske Pep nyttjar alla tre byten och att de kommer ganska tidigt ändå och plockar ut nyckelspelare och så. Så ja, det får vi väl se när det närmar sig. Men Everton och Calvert-Lewin nu här i 36-37 framför allt ser ju väldigt bra ut.
Ja, nej, men det bytet känner jag mig ändå liksom nöjd med så.
Vi ska lämna veckans punkter där och gå över på veckans rekommendationer. Och som vanligt så inleder vi ju försvarsleden. Och Fredrik, om jag inte helt fel för mig så... Satt du med Trent, Robbo tillsammans med Dallas förra veckan. Och, ja, jag vet inte om du har sett något som inte jag har sett. Men man sitter ganska fint med de tre.
Ja, de sitter ju cementerade på västfronten. Inte ett nytt. Det, är, det ska inte hända någonting där. Utan det är tre stycken spelare som om du inte har dem i laget. Finns det alla anledningar att börja kika på och plocka in dem helt enkelt.
Jag vet ju att Stefan förra veckan inte hade med Dallas utan istället satt med Luka Dign. Jag tycker han förtjänar ett omnämnande även om jag tycker att Dallas är ett jättebra shout nu för Leeds avslutningar. Men Luka Dign, där sitter man också bra. Tycker jag även man kan välja att nämna både Sofal och Cresswell i West Ham och ett omnämnande även till Serge Aurier i Spurs som ja, men kan vara den här vägen om man nu ska jaga Fredrik som sagt som nu har gått ut med att han kör Spurs fritt.
Precis, det är ett säkert kort för att eventuellt ta in poäng om det slår fel.
Ja, men jag tycker ju att liksom Dallas Trent Robbo det finns liksom ingenting att skjuta ner där. Mittfältssidan då, har du valt att göra några justeringar där? Det var ju en Greenwood, Son och Saha.
Ja, men det är där det sker lite liksom lite spaningar ändå. Jag tycker att Son får vara kvar för att det säger sig själv, vi var inne på det, men bara sitter du med Son så sitter du bara liksom och myser, så det är inget konstigt med det. Däremot en Saha, nu fick man inte utväxling på första matchen och jag tycker att det såg ut heller. Jag tycker att han mest såg ut och liksom haltade runt. Jag vet inte. Inför avslutningen här så vänds mina blickar istället mot en Rafinha. Vi har varit inne på honom lite tidigare här avsnittet och det känns som en no-brainer att spana mot. Så att Rafinha kliver in och tar plats bredvid Son. Sen så... Mason Greenwood, det är egentligen samma sak där. Sitter du med honom i bygget? Ja visst, det är blank nu 36an, men det kan mycket väl bli bra med speltid 37-38. Dock så får han ändå göra plats för en Sadio Mané som är det jag tycker ändå är en shout för den som behöver plocka in poäng som inte liksom de man tävlar mot i miniligorna också får. Alltså Salah sitter ju typ alla med. Så att när han, ja visst det är om du har vinden där och någon annan inte har det. Men sitter du med vinden på Mané och han sätter två baljer, vilket är inte omöjligt att han kommer göra i någon av matcherna som är kvar. Ja, då rullar poäng in samtidigt som motståndarna inte får poäng. Så det är liksom dubbelt så mycket värt. Och för den som jagar så tycker jag att man är ändå är en differential, helt klart.
Ja, ägarandel på 5,4% är ju helt galet.
Ja, det är och,
absolut, ja, vi var inne på det här tidigare när vi pratade. Och jag säger ju att jag tycker till och med att det kan finnas ett case att för en riktig våghals är att bara göra swappen Salah Mané, om man nu sitter med liksom Trent, Robbo och Salah, att om man verkligen går för och liksom käka liksom den här sista placeringen om du ligger två i en kompisliga och så,
man för allt.
Ja, men lite så liksom, fan, ja, och tvåa i första förloraren.
Ja, och gör du det, då sätter du binden där också. Då går du all in. Du kan liksom gå halvvägs, utan då ska binden där.
Mm. Jag håller med. Tycker det är bra rekar, alla tre. Jag vet att Stefan hade ju Bale förra veckan. Och han tycker jag fortsatt ska nämnas här. Jag sa ju det tidigare också. Hade jag gått på en Spurs mittfältare just nu, då hade jag gått på Bale. Alltså för mig känns det 50-50 om det är Son eller Bale som kommer ta flest poäng här i avslutningen. Men det är ägarandelningen och i mitt läge så behöver jag käka poäng. Och då är det Bale som går. Och hans tak, det är också superhögt. Det är ett jättebra kaptensalternativ att gå på Bale. Som liksom, och sticka ut ordentligt och kunna ta placeringar. Och vi har pratat mycket om Salah. Nu i lite så här negativa termer att men det kan vara en bra pant att gå på Mané, plocka ut Salah och ta in Mané. Men med det sagt, så jag var inne på det tidigare, Salahs bakomliggande statistik de senaste omgångarna, de säger att det kommer komma poäng här. Och kollar man spelschemat så är det inte någonting som gör att jag ifrågasätter det. Så Salah ska fortsatt ha sitt omnämnande här på mittfältssidan.
Skytteliga vinsten som han kämpar om med Harry Kane där också. Vi nämnde det på Kane, så det är minst lika liksom. Även om han spelar ner i intervjuer och säger att jag skulle byta en fjärde plats mot det, jada. Skitsnack, du vill ju vinna den där. Och jag vill ju, alltså, helt det är klart att han ska vilja vinna den. Liksom.
Nej, alltså jag tror inte att... Jag tror inte kanske att det är skitsnack. Jag tror gärna att han missar en skytteligaseger om det skulle innebära Champions League-spel nästa år. Nu är inte valet så att man kan välja det ena eller det andra. Utan han vill ju såklart hjälpa Liverpool till den här fjärde platsen genom att spruta in mål. Jag har ofta gjort det mot slutet av säsongen att suttit med, är det jämnt i skytteligastriden mellan två eller tre spelare, försök få in allihopa som är där och krigar. Ofta har det varit liksom Kane, Vardy, Salah, det är mycket pengar, men det är värt det här i slutet. Och när lag börjar falla ifrån att de inte har så mycket att spela för gällande tabellplaceringar och sånt, ja, men då börjar det gå över till att vinna skytteligor och hjälpa sina spelare i sitt lag att vinna skytteligor. Så det tycker jag är värt att nämna där. Sen så, det var ju två spelare, det är inte att jag pratar emot dina för jag tycker de är jättebra, men för att nämna tre andra så ska jag även skjuta in en tredje gubbe. Och jag vet inte, West Hams fina spelschema gör ju att man kanske ändå vill nämna en Jesse Lingard. Jag vet inte om jag hade tagit in honom idag, han ägs ju ändå liksom av ganska många människor redan. Men jag hade inte liksom stressat ut honom nu efter den här liksom lite torra perioden där han inte har tagit poäng nu i senaste tre gameweeksen. Utan nu är Antonio tillbaka, jag tror att Lingard kan gynnas av det, spelschemat är bra för West Ham, så jag passar på att nämna han också.
Ja, men jag tycker det är bra, det är värt att nämna, för han är precis en sån här spelare jag har i bygget och han ska ju ingenstans.
Nej.
Han sitter bra där, men jag hade kanske tvekat med att lagt ett byte på att ta in honom. Men sitter
nej,
han,
nej, nej.
Då är det ju inte honom du plockar ut.
Liksom. Nej, jag hade ju tagit in en Rafinha som du nämnde, mycket hellre än Lingard om jag inte hade suttit med någon av dem. Men han sitter som sagt i en tredjedel av byggarna, och ska man ta in Rafinha då tycker jag det finns bättre mittfältare att plocka ut än Lingard till exempel. Anfallssidan då, förra veckan så satt ju Kane där, han sitter ju inte i ditt privata bygge, men får han vara kvar tillsammans med Calvert-Lewin, eller hur gör du på anfallssidan?
Ja, men alltså Kane var ju cementerad, kruxet var ju bara att betongen var ju inte, den var ju inte armerad, så den krackelerade och sprack. Så att Calvert-Lewin är kvar, men Kane får ju plats för Antonio. Jag tycker i en värld där du har obegränsat med pengar, ja då hade jag kanske liksom gått på Kane, men jag kan tycka att det finns ett väldigt stort värde i en Antonio nu som du väldigt lätt kan göra om du har liksom lite pengar i banken, en Iheanacho till en Antonio. Från en spelare som inte har match i 36an att få supertuffa matcher i 37-38 till monstret som har tre bra matcher och som är förbannad nu. Jag vill inte sitta utan en Antonio, känner jag. Så att och absolut, det är ju inte så att så sitter du på Kane sitter du bara myser, men sitter du utan Kane så är det förmodligen rätt svårt att plocka in honom på bara ett byte. Så då tänker jag att Antonio är en spaning.
Nej, absolut. Ja, jag kan bara hålla med. Ska jag bara nämna två så är det nog Antonio och Calvert-Lewin som jag nämner. Och då utelämnar man Kane. Sen sitter man gärna med han. Vi pratar ju en hel del om att sitta med differentials. Det är ju verkligen en differential att gå utan Kane här. En rejält riskabel. Precis som att jag har gått utan Bruno här under en längre tid. Det har fallit helt okej ut. Vi får väl se nu med Kane vad som händer. Men jag har mycket hellre en Calvert-Lewin och en Antonio i mitt bygge just nu som det är. Och de håller jag också högre än Bamford trots Leeds fina spelschema. Utöver det så en spelare som man hade blickat en hel del mot ändå, det var ju en Callum Wilson som var tillbaka här för Newcastle. Inte kanske till den här gameweeken då City ska mötas, men han tar 13 poäng senast. Jag tycker Newcastle verkligen har ryckt upp sig på senare tid. Nu är de liksom klara och har inget att spela för och sådär, men Han ser ju riktigt fin ut. Och 37, då är det Sheffield United hemma, fullt av Fulham borta i 38. Så han tycker jag förtjänar ett omnämnande. Däremot så tror jag han har dragit sin hamstring, tror jag. Så han missar resten av säsongen.
Är du förvånad?
Nej, det är jag inte. Det är men det var någon jag kollade mot verkligen tidigare.
Absolut. Jag håller med. En riktig differential med ägandel runt 5% där. Det hade han verkligen kunnat stuckit ut. Men
han ska inte ta sin.
Nej.
Så, nej men där är vi ganska överens, tror jag.
Han var tråkigt. Det är alltid roligare när vi inte är överens.
men sen är det ju så på anfallssidan. Man ska ju ha tre anfallare. Så att det är väl liksom den optimala uppsättningen här i avslutningen, skulle jag säga. Att sitta med Kane, Calvert-Lewin och Antonio.
Definitivt.
Bra. Kanske kan det vara så att några av de här spelarna ska nämnas nu när vi går över i en kapitensdiskussion inför Game Week 36. Och vi börjar ju vänja oss, men det är ju fredags deadline även denna vecka. 19.30, Newcastle City sparkar igång Game Weeken där på fredagskvällen. Så kom ihåg att gör era byten. Jag vet inte, om bara för att det är första matchen, om vi ändå ska börja där. Vem vågar att bindla City-spelare här? Som sagt, det finns ju en liksom uppsida och sticka ut här. Men samtidigt är det många andra bra alternativ. Hur resonerar du kring City? Vågar man? Och hur mycket minuter får en spelare?
Nej, men det är precis det du är inne på, att det som gör att det inte är värt att chansa det är ju att även om du prickar en start så ska du pricka en målskytt första timmen, för sen kommer bytena och hagla. Nej, för mig är det finns så många bra andra alternativ, så att nej, City är inte aktuellt för min del.
Nej, samma här. Jag är alldeles feg för det. Det kan som sagt fungera bra, men det är, ja, men vem är det som ska ta poängen? De har ju så många potentiella poängtagare. Jag tror att de allra flesta, de kollar nog mot ditt kära Liverpool och kanske Spurs i andra hand. Liverpool ska åka bort och möta West Brom och vi har ett Spurs som ska ta emot ett Wolverhampton som har varit väldigt upp och ner och kanske framförallt ner här på senare tid.
Det är alltså, jag lockas ju väldigt mycket av att kliva utanför den bubblan liksom av kaptener som du precis nämnde, men inser nog att det är ingen tillfällighet att i mitt busslag så sitter Salah som kapten. Jag tror det kan slå, jag är lite för feg för att kliva bort från det, tror jag, för det kan slå ganska fel om han sätter ett hattrick liksom. Då kommer ju varenda jävel sitta med binden där, och så sitter jag med liksom lång näsa och tycker att jag spelade liksom, hur brukar säga, Allan Ballan och satte den på den jag har satt min vicebindel på, för det är ju Calvert-Lewin mot Sheffield United hemma.
Everton City med sista matchen för game weekend. Man kan sitta där och gnugga händerna. Och jag kommer inte ha Calvert-Lewin i mitt lag, så då gör det ganska enkelt för mig. Men det är tråkigt, tycker jag, jag som behöver jaga, att sätta den på Salah, för jag är ganska säker på att han kommer vara den mest kaptenade spelaren. Samtidigt är det den spelare, jag pratade om det tidigare, att jag vill gärna sätta binden på någon som har ett högt tak, och Salah är en sån spelare. Jag tycker även att hans golv är ganska lågt också. Jag förväntar mig i en match mot ett redan relegerat West Brom att Salah kommer få en offensiv utdelning. Jag tror dessutom han står som mittfältare att chansen på nollan känns rimlig. Och när det är kaptensbinde, då även sådana små saker är värt något. Men hade jag suttit med Mané, hade jag satt binden där istället, just i mitt tänk på att tänka annorlunda nu när jag jagar. Men jag sitter där med Robertson, Trent och Salah, och jag har själv pratat om att man kan göra det bytet. Problemet är att jag inte får ihop lag som det är just nu, då jag sitter med dubbla United-spelare och dubbla Leicester-spelare. Så jag kommer ta -4, skeppa en Iheanacho, skeppa en Castagne och plocka in Antonio och en Stuart Dallas. Det känns ganska rimliga byten, tycker jag. Håller du inte med?
Ja, det tycker jag, det känns superrimligt.
Tråkiga byten och kanske inte det som kommer göra att man liksom sticker ut mot sina polare, men jag får sticka ut annorlunda i 37-38.
Ja, och du har behållit en Rafinha bara där, sticker ut.
Ja.
Någon som många kanske blickar mot och kunna plocka in. Jag tänker för den som sitter med Liverpool och upptripplingen Trent, Robertson, Salah, vilket det är nog en del gör som lyssnar på det här. Så, och för den som känner jag måste jaga, men jag vill inte gamble och ta in Mané, för det tycker jag liksom är, men jag har ingen lust att tappa till de som jagar bakom. Då är ju en vågad strategi är att binda en Trent. Till exempel, jag tror att West Brom kommer falla väldigt djupt. Han kommer att stå och piska in inlägg. Och säkerligen kanske få någon frispark här och var. God, som du sa, god chans till nolla. Det är ju inte jätteförvånande om Liverpool håller en nolla och Trent får någon offensiv return. Ja, den kaptensbindeln skulle, den har ju liksom inte riktigt samma höjd i taket som Salahs hattrick, såklart. Men för den som jagar skulle kunna vara ett alternativ.
Sett till att Liverpool behöver gå rent nu här, så risken för rotation känns väl minimal. Ja. Även om det skulle bli en torsk mot United, tror jag inte man kommer lägga sig ner och dö, utan de måste ju gå rent och ge sig själv chansen, eller hur?
Ja, verkligen, verkligen. Det kommer vara full fart.
Yes, du nämnde ju Everton som tar emot Sheffield United kort där. Jag tycker ju faktiskt att Calvert-Lewin är kanske alternativet till Liverpool-kaptenen. Kanske liksom att jag håller det före en Spurs-tillgång till och med.
Ja, nej, men den är ju, jag är så oerhört sugen och liksom, hade det inte varit just West Brom som redan är avsågat och en Allardyce som bara står och skriker och spelare som bara känner att håll käften gubbe, jag orkar inte höra på det. Och risken finns att de bara ställer ut skorna och inte bryr sig och då Salah bara springer in med 3 bollar. Mm. Och det är liksom den risken som gör att jag inte vågar gå på Calvert-Lewin, för jag tror att där finns det potential. Sheffield United hemma och Everton har gjort en bra säsong. Men det, alltså, återigen, för den som vill chansa och gå, så tycker jag Calvert-Lewin är ett klockrent alternativ.
Här kommer vi till det som jag pratade om igen och anledningen till att jag inte tycker att det är värt att sätta den på Calvert-Lewin även om man har honom. Det är det här taket vi var inne på. Jag räknar med att Calvert-Lewin gör mål i den här matchen mot Sheffield United, men jag tror att det stannar med en attacking return. Och jag tycker att vi har sett det flera gånger. Senast han tog 2-siffriga poäng i fantasy, det var i Game Week 23 borta mot mitt kära United. En match som slutade 3-3. Kollar man i övrigt, liksom kolla hela säsongen, då har han totalt 3 Game Weeks som han har tagit 2-siffriga med poäng. Jag vill ha en mer explosivitet på min kapten. Så av den anledningen så tycker jag det liksom kanske finns ett liksom större case att sätta en liksom differential kapten. Om man nu vill spela alla ballan, som sagt, att sätta den i Spurs. Sätt den på Bale då. Och liksom bara kör. Får liksom att jämföra med Calvert-Lewin, så har en Bale 3 dubbelsiffriga poäng även han på betydligt mindre speltid, och de dubbelsiffriga poängen, om vi såg de här 21 poängen i Game Week 34 när de mötte Sheffield United, men han har även en 19 poäng och en 14, så det är liksom inte det att den ligger 10-11 poäng, utan där finns de här explosiva delarna. Även en som skulle jag kunna liksom skjuta in där, som också har den här explosiviteten i sig på ett annat sätt än Calvert-Lewin, tycker jag. Så det är väl det liksom, den stora skillnaden. Och nu så här mot slutet, då vill jag ha den här explosivitetschansen på min kaptensbindel. Resonerar du något liknande, eller är det här någonting du inte har reflekterat över så mycket?
Ja, men jag tänker också lite det, och just det här med att vilket lag man möter, kommer de att bry sig ens liksom om det? Jag kan tänka mig att liksom, gör Liverpool 0-1-0-2 ganska snabbt mot West Brom, då kan det rinna iväg. Egentligen samma sak för ett Spurs, det kan också rinna iväg. Det är klart att det rent hypotetiskt kan göra det för Everton också, men jag tycker det känns solklart att Salah är första alternativet, men det känns ändå kul att det finns så många bra men liksom roliga alternativ för den som vill chansa. Och det som, för ofta ibland så när det finns ett bra alternativ, så finns det ett solklart liksom andra alternativ för den som vill chansa, och då blir ju inte det utfallet på den chansningen lika stort. Sätter du en bindel på Bale eller Calvert-Lewin eller Trent eller någon här, då kommer du vara inte ensam med det, men det kommer inte vara många som har gjort det, utan det kommer att liksom, huvuddelen kommer att vara på Salah och sen kommer det vara spritt efter det. Så att, du kan få stor utväxling på om du hittar någon, men det är en bra point som du liksom trycker på, att kolla taket. Det är liksom, du vill stå där det är högst i nocken.
Så det är någonting jag bär med mig. Jag tycker, precis som du är inne på, att det är extra kul med att ha de här alltså flera differential alternativen i en blank game week. Det här är ju en blank game week då det är lag som Leicester, United, Chelsea, Arsenal, faktiskt sådana lag som faktiskt kan vara aktuell för binden i liksom vilken normal säsong som helst och vilken game week som helst om de har en bra match. Men ändå finns det bra alternativ, så att, men det tycker jag är lite kul. En sista shout då, det kan vara ett West Ham som ska möta Brighton. Vi var inne på det att Brighton saknar en Dunk, en Mopey och eventuellt även en Veltman här i 36an. Jag gör det inte, men det är Antonio i så fall som skulle kunna snacka ihop till en bindel.
Ja, som sagt, det är för den som verkligen vill sticka ut. Men jag tycker ja. Ändå vi har bollat upp en hel del bra alternativ här. Så att det finns ett smörgåsbord av kaptenens alternativ.
Mm. Då går vi över på lyssnarfrågorna. Och vi kan väl börja med den. Robert Jonsson skriver in. Han ska byta ut Iheanacho, precis som jag ska. Och undrar om man ska ta in Antonio eller Bamford. Jag vill egentligen redan svara på det, hur jag resonerar. Och du lite grann i rek också, men... det är väl Antonio som vi ändå håller högst där.
Ja, jag ryggar det. Det är ju inte fel att ta in Bamford. Vi ska inte prata ner Bamford på något sätt. Utan sitter du med honom i bygget, du sitter ju bara myser. Men sitter man som många av oss med en Iheanacho och blickar, ja, men då är det svårt att förbese laggårdsdörren till Antonio. Alltså. Man vill ju ha, när man ser Westerns match, han är ju en sån spelare, du vill ju ha honom i ditt bygge. Jag vet inte. Jag tror att han har goda chanser på poäng, framförallt.
Ja, men verkligen. Yes, Claes Briland, han har varit på spriten lite mycket tror jag. Han undrar vilken mittfältare Aston Villa man ska ha nu inför kommande dubbel. Men de har ju ingen dubbel. De har ju dubbel den här gameweeken i 35an och blankar inte i 36an likt Everton som ett exempel. Så att jag kollar inte på någon mittfältare i Villa överhuvudtaget. Hur nu, som sagt, jag har inte ens tänkt på Aston Villa. De har ju rätt halvpissigt schema. Det är väl Crystal Palace nu i 36an i och för sig, men sen Tottenham, Chelsea.
Ja, precis. Det är ett ganska tufft schema och inte så mycket och spela för kanske mer än placeringar och sådär. Jag sitter med en Martinez i mål till exempel som många andra. Och där kanske man inte prioriterar något byte. Där kan man sitta kvar. Sitter någon med liksom en target eller någonting som en femte back, så kanske det inte är högprioriterat om du inte kan göra ett rakt byte till en Dallas. Men det är inget jag blickar mot.
Nej. Rickard Lauritz... han har skickat in sitt lag. Han funderar på att sätta target på bänken och byta ut en Madison mot Sigurdsson för en -4, men tvekar för han inte kan bestämma om det är värt det. Och det han är inne på här, det är ju att om man inte gör det här bytet, då kommer man bli tvungen att spela target. Men han skriver det, om target får liksom en hållen nolla, då måste ju Sigurdsson både göra mål och assist för att det ska vara värt hitten. Eller tänker han fel där? Vi var ju inne på det. Aston Villa har ju Palace borta, det är en rätt okej match. Han har Martinez i mål också, det är en uppdubbling i Villa-försvaret. Men den här gameweeken tror jag det är många som kommer ha det så. För han har ju liksom den här bänken med... United-spelare och Madison då, som också har blank.
Ja, men jag hade inte prioriterat någon minuspoäng för att plocka Aston Villa-spelare den här gameweeken. Där känns det som att det finns andra ställen att blicka mot och sitter man med Madison i laget då är det ju liksom, då kan du välja att kliva in på både Rafinha, vad vi är inne på. Det känns som ett ganska enkelt byte, för du får loss lite stålar som du har då att kunna göra liksom, sidledsbyten där den du ska ta in är lite dyrare. Jag hade nog suttit lugnt i båten och inte rockat några minuspoäng där faktiskt.
Nej, jag är helt på din sida där. Johan Engström, han sitter med 4 spelare som har blank i Gameweek 36. Det är Bruno Greenwood, Luke Shaw och Iheanacho. Har tänkt att byta ut Bruno mot Sala, men måste byta en till spelare för att ha råd med Sala. Har ni tips på någon mittfältare som max kostar 6,3 eller en forward som kostar max 5,4? Jag skulle ju gärna i ett sånt läge plocka Bruno och Iheanacho. om jag var han. Men jag hade kanske gjort så här om jag var Johan. Du får säga vad du tycker här, Fredrik. Mm. Men jag hade gått på Mané istället för Salah och plocka Bruno. Och så då hade jag haft råd att få lite mer budget. Och då hade jag tagit in forward som kostar mer än 5,4. Jag hade tagit in en Antonio.
Ja, det är ju definitivt en bra shout. För att ta runda minusen, då det är med att ta liksom ett minus för att ha råd att göra ett byte, och så blir det ett. Liksom minus 4 bytet blir bara för sakens skull, för att du ska ha råd med det första. Då blir det ett ganska kostsamt byte. Ska du ta minus 4, då ska det liksom vara värt att få in två spelare som kan vara med och dela bördan. Och det blir det ju i det exemplet du gav.
Ja, alltså jag håller ju Mané som en bättre spelare att sitta med än Bruno i den här avslutningen. Dels med tanke på att Bruno har blank nu i 36an, så att han har ju bara två matcher, Mané har tre. Liverpool har mer att spela för. Jag tror också att även om Bruno vill ha mycket speltid, att det kan vara en sån spelare som Solskjaer kan byta ut tidigt. Jag tror han kommer starta de matcher som är kvar, men jag tror att han kan eventuellt bytas ut liksom i mitten på andra och sådär. Och dessutom tycker jag att Brunos form har varit lite sådär. Framförallt när Pogba spelar så kommer han lite djupare. Sen så tar han ju ändå poäng när han har liksom en lite svagare period. Men Mané gillar jag. Binden där gör också liksom att man verkligen kan jaga. Och ja, men jag tycker det stärker laget, och in med en Antonio här också. Så att, det hade jag kikat mot. Kanske inte stirra mig blind på Salah. Jag tror att man är väl en hel miljon billigare än Salah dessutom.
Mm. Och vill han ändå liksom gå på Salah och bestämt sig för det. Mm. Ja, men då är ju det enkla liksom, templetbytet. Plocka in Salah, Rafinha.
Mm.
Tänker jag. Han hade väl 6,3.
Ja.
Ja, så att, då är det
liksom Salah. Då är frågan vilken mittfältare man ska dra av utöver Bruno. Han nämner ju att han har Greenwood också. Men Greenwood är en spelare jag inte skulle vilja byta ut.
Nej, det är ju det liksom.
Men han kanske har en annan mittfältare liksom, som man kan tänka sig att skicka, som man ändå sparar in lite pengar på.
Ja, det är en fingertoppskänsla där, men det är ändå en bra regel att ha med sig, att ska du dra minus 4 för att göra byten, så gör inga liksom, om jag gjorde det här bytet bara för att ha råd med ett annat, då är det mycket bättre liksom, att hitta en väg där du får in två spelare som kan vara med och dela bördan.
Ja, alltså, jag gillar det bara mer och mer nu när jag sitter och tänker på det, just i hans situation, att liksom plocka in Mané och Antonio mot Iheanacho och Bruno. En sista fråga som är ganska kul att avsluta med, det är från Jesper Lövstad som jag och Stefan träffade på Glenn-eventet. Det blev inte av något den här säsongen på grund av pandemin, men året innan dess så var vi ju där, och då träffade vi Jesper som, om jag inte minns det helt fel, är Arsenal-supporter. Nu kanske jag får checka upp det. Så här skriver han i alla fall. Eftersom säsongen varit en stor besvikelse vill jag passa på att tacka för alla avsnitt vecka efter vecka. Tycker ni vuxit den här säsongen? Bra värvning till panelen också. Vilket jag tror är en passning till dig där, Fredrik. Var lättare att lyssna på ett Liverpool-fan i år. Och där tänkte jag om han var Liverpool-supporter, om jag minns fel, att han inte hejade på Arsenal. Men sen kanske det hade att göra med att Liverpool inte har så mycket att stödja upp sig för. Han undrar hur planerna ser ut för nästa säsong, och undrar om vi orkar hänga i, och undrar om det eventuellt kan bli någon repris hos Glenn i Gamla stan. Vi siktar väl på att köra nästa år också, Fredrik, där du är med liksom från starten.
Ja, men det tycker jag. Det ska bli jäkligt skoj. Och fantasy för mig är ju faktiskt lite som en 2 veckors semesterresa till solen. Där man liksom, du bokar den, om inte ett halvår innan, så, ja, men säg ett halvår innan, så går du bara och njuter av att du ska åka iväg. Och den där tiden när du njuter av semesterresan, det är ju när de släpper spelet fram till avspark i Game Week 1. När du bara kan sitta och tinkra liksom 10 lag om dagen. Jag älskar den perioden, så det ska bli oerhört kul att vara med på det här tåget under den tiden.
Alltså, jag älskar och hatar det, ska jag säga. Det är ju, man blir knäpp i huvudet och man är inne på sidan flera gånger liksom i timmen. Men det är härligt, och jag tror det är många, precis som Jesper, ser fram emot en nästa säsong där man kan få börja om ett blankt blad. Publik på läktaren förhoppningsvis från Game Week 1 och... mer ett normalt liv, förhoppningsvis kunna åka över till England, se några matcher. Vi ska ju åka med vinnaren i Englands betalliga också, se vad det blir för match. Det ska bli jättespännande, och dessutom hänga med en lyssnare och köta lite Premier League i allmänhet och fantasy i synnerhet. Det är ju bara kul. I vår internchatt som vi har där skrev ju du något att fan, nu har de släppt för fantasy för EM här. Och jag bara, jag ska ha semester från fantasy här, jag behöver ha det. Och Stefan likadant, han var jag med. Och jag tror vi även väckte den tanken hos dig lite grann.
Ja, den tanken är ju liksom ständigt närvarande. Frågan är bara om jag har självbevarelsedrift nog och liksom hålla mig ifrån det. Vi får se där, håll er borta från de här liksom trötta tidningsupplagorna, utan det ska ju vara det real shit liksom. Ja. Inte för att jag är någon fan av liksom UEFA så, men det ska ju vara det riktiga spelet, och jag ska försöka hålla mig från, men risken är att jag åker in och fingrar lite där. Får återkomma med hur
det går. Det kommer i alla fall inte komma några poddar om EM fantasy. Inte från oss i alla fall. Och gällande Glenn så hoppas jag verkligen på att vi ska kunna köra flera stycken event här under nästa år. Jag ser verkligen fram emot att träffa er lyssnare. Det var förbannat kul senast. Jag tror att vi kan notcha upp det liksom från hur det var då också. Intresset för det eventet som vi planerade för här tidigare var ju skyhögt bland er lyssnare, vilket är kul, och jag vet att Mackan på Glenn verkligen såg fram emot det, och jag tror vi alla blev rätt knäckta över att det inte blev av, men vi tar nya tag, hoppas på att pandemin lägger sig och att vi kan ses på liksom ett ansvarsfullt sätt och verkligen ha en kul kväll, och förhoppningsvis under flera gånger under nästa säsong.
Ja, men det ser fram emot. Vi har ju lite liksom, smider lite planer inför kommande säsong, så det får vi väl återkomma med se om vi kan presentera lite små nyheter och lite planer inför nästa säsong. Men det kommer ju längre fram. Vi har ju lite kvar av den här säsongen också.
Ja, men verkligen. Nu ska vi in i målet och liksom se till att knipa några platser i våra kompisligor och kanske till och med ställa oss högst upp på täppan och se om man kan nå liksom sitt mål, oavsett om det är topp 1000, topp 10 000, topp 100 000 eller vad det är. Det beror ju på vart man är i sitt eget läge. Men jag tycker vi nöjer oss så. Tackar för att ni har lyssnat, och så är vi tillbaka igen i nästa vecka. Ha det bra!
Ha det gott! Tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.